Välkomna till vårt marknadssnack idag den 1 mars. Vi som sitter här är spannmålsgänget på Lantmännen. Det är Tamer Umdo som är vår råvaruanalytiker och det är Per Gerhardsson som är vår inköpschef på spannmål från odlare. Och det är Per Hjermundsson som är ansvarig för vår försäljning och vår försörjning. Försäljning till externa kunder och försörjning till våra egna industrier. Och jag är Mikael Jeppsson som är ansvarig för spannmålsverksamheten inom Lantmännen. Vi pratar ju mycket marknaden, vi följer ju marknaden väldigt mycket varje dag och vi pratar mycket marknad. Så vi tänkte att idag skulle vi delge vår diskussion med er som lyssnar på den här podden och höra hur vi resonerar. Det finns ju naturligtvis inget absolut rätt eller fel i det här utan det handlar mycket om att diskutera olika scenarier och olika händelser som kan påverka marknaden. Och det tänkte vi göra idag. Och vi tänkte börja med att blicka utåt i världen och se hur ser det ut i våra olika odlingsområden och ser det ut med efterfrågan. Och sen så drar vi oss närmare vår hemmamarknad och går till Per Hjermundsson som pratar om försäljning av fysisk spannmål och ser efterfrågan ut i Europa och de kunder vi vänder oss till och hur resonerar de. Och Per Gerhardsson kommer också prata om hur det ser ut i Sverige och hur mycket det finns kvar av 2023 enligt våra bedömningar. Och vad vi kan förvänta oss framöver och lite status på fält och så vidare. Så det är tanken med det här. Och vi beräknar att detta tar ungefär 30 minuter på det här marknadssnacket. Så vi börjar med världen så att säga. Vi kan väl konstatera att skörd 2023 är väl mer och mindre jord. Det är ingen större faktor när det gäller produktionen. Utan det är väl mer kanske fokusera på Sydamerika som står på tur med sin skörd. Vad säger du? Hur ser det ut?
Jo, då har vi haft en väldigt stor skörd under 23. Framförallt i USA fick ju en rekordskörd av majs. Och det har ju verkligen täppt till de större delen av hålen i kontrafoderspannmål. Så det ökar konkurrensen ute i världen. Och så har vi Sydamerika, Brasilien, Argentina. Håller på att få riktigt stora skördar. Även har blivit lite torka, framförallt i Mato Grosso, centrala delen, största producenter av sojabönor i Brasilien. Så väldigt lite sänkningar, kanske lite i Argentina också nu med torkan. Men totalt sett så väldigt stor skörd. Och det sätter ju priset. Sydamerika måste ju trycka ut. De har ju inte lagringskapacitet som exempelvis USA har. Det gör att de sänker priset väldigt kraftigt och väldigt offensiva på sin försäljning. Ser vi till på vetefronten så har det ju också varit rätt så hyfsad skörd, rätt så okej skörd i vete. Det har haft lite olika områden som har fått lite sämre till. Men Ryssland fick jag återigen en riktigt gigantisk skörd. Det pratas om nästan lika stor skörd som föregåendes rekorder. Och förväntningarna är ju att det kommer bli ännu större inför kommande skörder. Och de trycker ut så mycket vete de kan just nu. Så mycket export som är möjligt för att få skapa utrymme för nästkommande skörd. De har sänkt priserna och varit väldigt aggressiva här på exportmarknaden. De har försökt driva priserna ner för att vara konkurrenskraftiga och attrahera köpare. Och det är väldigt många som har varit på efterfrågan sedan lite avvaktande. De har kanske minskat på sina lager istället för köpa för priserna har varit för höga. Samtidigt har vi haft en foderbransch både i Europa och i USA och resten av världen som har blivit påverkade av dessa höga spannmålspriser. Så det har ju blivit minskad foderförbrukning runt om i världen. Så allt detta gör ju också att efterfrågan har varit lägre och det måste man trycka ut för att göra utrymme för nästkommande skörd.
Men innan vi går in på efterfrågan, jag tänkte på det här med Sydamerika. Sydamerika, Brasilien och Argentina framförallt producerar ju stora mängder sojabönor. Yeah. Brasilien är världens största producent idag. Ja. Yeah. Men alltså vi odlar inte sojabönor. Hur påverkar detta spannmålsmarknaden i Europa och i Sverige att vi får stora skördar på soja i Sydamerika?
Ja, det påverkar framförallt på två sätt. Det ena är att det påverkar våra rapspriser rättare sagt eftersom det oljeväxtkategoriet. Så eftersom det är den största grödan så sätter den priset för all typ av exempelvis sojamjöl. Och där är den störst på. Och det sätter det indirekt pris på rapsmjölet. Men även sojaoljan sätter pris på rapsoljan. Och det gör jag också att den påverkar på det viset. Den andra sättet som det påverkas det är att USA som är världens största producent framförallt. Där kan lantbrukarna välja att antingen så majs eller så sojabönor. Och skulle priset på en av grödorna vara mer fördelaktigt så kommer de så mer exempelvis sojabönor i förhållande till majsen. Och det gör ju att indirekt så påverkar det oss på så sätt. Det sätter ju priset för foderspannmål och så sätt sätter priset på våra vetepriser också. Eftersom vi måste vara konkurrerande mot framförallt mot majsen. Så det är så det framförallt styr våra priser.
Så är det låga priser på soja så ser man mer majs och då ökar tillgången på majs och funkar majsen och så kan den påverka vetet.
Exakt, också. För marknaden tänker hela tiden framåt. Mm. De säger att ja, då kommer vi med majs, då kommer vi få ännu större lager. Då måste vi sänka priset på majs och så indirekt så påverkar det priset på vete och korn.
Brasilien är också en stor producent av majs. De har ju två skördar. De har det sin första skörd och sen har de sin Safrinha som är den vid igång och etablerar nu.
Ja.
Hur står utsikten ut för den?
Faktiskt gynnsamt. Tanke på att det har varit en tidig skörd på sojabönor. De sår ju direkt efteråt. Så det har ju väldigt stor betydelse för hur Safrinha kan bli påverkad. Är det sent så riskerar den hamna i en period där det är väldigt lite nederbörd på dessa här regionerna. Exempelvis runt maj brukar nederbörd nästan försvinna. Och då måste de bli klara med sådden innan tidsfönstret stänger. Och just nu ligger de före och det signalerar till att det tidigare var man lite orolig att det kommer bli lite lägre arealer jämfört med en större minskning av arealen. Men just nu ser det som att minskningen blir kanske typ mindre på grund av att det är så tidigt med sådden.
Och sen efterfrågan som du var inne på, det pratas ju hela det senaste halvåret eller kanske till och med året har det pratats om lägre efterfrågan på spannmål i världen. Vi vet att Afrika har ju köpt lite mindre, de har ätit lite av sina lager av spannmål. Men vad är det som gör att efterfrågan är lite sämre än förväntat eller sämre än tidigare?
Det är ju framförallt foderindustrin, animalieproduktionen som gör riktigt knackigt och har gjort det. Just nu har priserna stigit för mycket. För all typ av priser.
Exempelvis.
Ja, framförallt på fläsk och liknande. Så det har ju gynnat delvis. Men samtidigt så är det att man går ju inte och gör nya investeringar just nu. Mm. På grund av att man kommer från väldigt höga spannmålspriser. Och börjar marginalen bli bättre så vill man hämta hem lite situationer. Och sen avvakta och se var det hamnar någonstans. Och så det är ju också ett väldigt många som är avvaktande. Och man försöker istället minska sin bestånd och försöka utnyttja den situationen och inte försöka bygga på några. Vi ser att framförallt i Europa när priserna steg så följer foderförbrukningen rätt så kraftigt. Men den har stannat upp, men den ökar inte heller. Den bara står still. Även om de har bra, bättre marginaler just nu på grund av fallande foderspannmålspriser. Mm.
Okay. Men det innebär ju här att med den här efterfrågeförändringen så vi har ju en stor faktor i öst som heter Kina.
Ja.
Som idag är väl Kina världens största importör av spannmål. De har inte alltid varit det de senaste 3-4 åren.
Mm.
Och tittar man på deras lagersiffror så har världen 115 dagars lager på vete så har Kina 270 eller något sånt där. 250.
Ja, ja, ja.
Varför ökar de sin import om de har så mycket lager?
Ja, för det första ligger väl lagren lite på andra ställen. Kina är rätt så stort. Så de behöver ju oftast kustländerna. Så det är närmare, billigare att köpa in vissa gånger än att försöka dra det från dessa stora lagerhållningarna. Sedan är väldigt stor beredskapslager. Vi har ju ett land till öster om oss som heter Finland. De har ju också rätt så stora beredskapslager. Så det är inget som ingår i själva balansen på så sätt. Mer om det är riktigt, riktigt kritiskt om det där kommer att vara tillgängligt. Så har de statliga temporära lager som staten bygger upp på när de kan. När de får lite bättre skördar så kan de justera priserna. Men det har varit lite, det är det som gjorde att de blev stora inköpare. Att deras statliga lager av majs plötsligt var helt borta på ett par år på grund av starka efterfrågan. Men just nu är det ju andra hållet det går. Och det är på grund av att det här med att Kina är världens största producent av fläsk, konsument av fläsk. Jag har störst antal grisar i världen och men just nu går det åt andra hållet och minskar ju sin grispopulation successivt här och det gör ju också efterfrågan och är fallit på foderförbrukningen för spannmål också.
Och att man har stora lager i Kina av hävd och har alltid haft det är för att man vill väl inte ha 1,5 miljard förbannade kineser för att de är hungriga helt enkelt. Så
ja,
därför man ser till så exakt. Att man har politisk stabilitet helt enkelt genom att ha tillräckligt med livsmedel.
Och de kan kontrollera priser och liknande.
Ja, precis. Du vinner på Ryssland.
Mm.
De har ju varit en maktfaktor hela egentligen sen kriget bröt ut för 2 år sedan. Och har verkat ha väldigt stora lager fortfarande trots att de är starka exportörer.
Ja.
Hur länge kommer de kunna vara det tror du?
Det ser ju för just nu för alltid ungefär kan jag säga. Men det är lite svårt att få se framtiden. Men de är ju väldigt prisvärda. Väldigt många som fortsätter handla med dem. De har bra proteinhalter och det är passande proteinhalter. Och de är... Ja, det har ju fungerat och det är många som går efter priset när de tar sig en beslut. Det är ju inte någonting annat som är hamnar före. Så på så sätt så är de ju en stor maktfaktor. De har ju nästan 25% av marknaden på vete på exporthandeln just nu. Det är väldigt stort andel de har just nu. så väldigt dominerande ställning.
Är den största veteexportör?
Ja, ja, uteslutande.
Ja, ja, med stora marginaler. Mm. De tävlade tidigare med EU för 3-4 år sedan, men då är de exporterade 50% mer än vad EU gör.
Ja.
Ukraina då, du är inne på sitt tredje år av det här fruktansvärda kriget.
Mm.
Lik förbaskat så har de ju ändå en vettig produktion utifrån de förutsättningar de har. De har också en export. Berätta lite om produktionen och berätta också liksom vilka vägar får man ut då? Är det någon förändringar när det gäller deras transportvägar ut från spannmål?
Ja, det är ju lite samma nyheter som det var tidigare. De har fortsatt lite svårigheter med att få ut det på landsväg. Polen blockerar så mycket de kan. Medan Rumänien är raka motsatt. De försöker hjälpa till så mycket som möjligt ska kunna exporteras för deras hamnar. Nu fungerar det faktiskt frakten riktigt bra från Svarta havet. Här i januari, februari har de lyckats få upp takten väldigt bra. Inte som tidigare kanske, men de lyckas komma upp i här februari 5,4 miljoner ton. Och jämfört med innan kriget så går de upp i kanske något som är 6 och 7 och snittar där. Så de är inte exakt där, men de är nästan där just nu. Och det visar att det fungerar väldigt bra exporttakten just nu. Och det är på grund av dessa tre hamnarna fungerar exporten. Så de har hunnit i fatt. De taktar fortfarande lite efter jämfört med föregående år. Men veteexporten har ju gått högre i år jämfört med föregående år. Så det visar ju att de har attraherats. Och samtidigt så ligger de mycket billiga pris. Så majsen ska de ligga 20-30 dollar under marknadspriset på grund av att de vill få dit båtar som kommer att köpa. Och Kina som har varit en av de största innan kriget försvann helt och hållet har ju totalt undvikit. Men nu på sist har de köpt upp 4 Panamax-båtar, så nästan 250 000 ton majs som de har köpt in faktiskt från Ukraina.
Vi träffade för en tid sedan en representant från en spannmålsorganisation i Ukraina som berättade om det här andra flödet som inte går ut via Svarta havet utan det går då via Ismail som ligger i sydvästra Ukraina och sen med järnväg och med pråmar och så vidare och går ut via Konstanza. Och det flödet, det visar han på att det flödet kostar cirka 50 dollar mer per ton att lyfta ut jämfört med att lyfta ut den konventionella vägen. Och jag menar, priserna har ju sjunkit en del de senaste året och det är klart att ska en ukrainsk bonde ha en nackdel fraktmässigt, för de här kostnaderna betalas ju av lantbrukarna. Ska de ha en negativ påverkan på 50 dollar eller 50 euro kilot för att kunna lyfta ut det hållet, så deras konkurrenskraft i odling måste ju påverkas.
Mm, definitivt.
Men du tror att det här flödet via Konstanza och EU till viss del kommer fortsätta?
Jag tror det måste. De har ju inte kapaciteten idag från dessa tre hamnar, det räcker inte till. Så den biten måste fortsätta om de ska kunna få ett högre volym som de lyckas idag med över 5 miljoner ton. Hade de lyckats öppna Mykolaiv, som är deras största hamn, som ligger precis nu vid gränsen mot det där ryssarna är ungefär, då hade vi fått återigen en väldigt stor export där. Men så länge den är stängd så är de tvungna att använda andra vägar för att få den spannen.
Ja, vi ska återkomma till vad vi tror om prisutvecklingen i slutet när vi har summerat den här diskussionen. Per Jermansson, ansvarig för försäljning och försörjning. Vad innebär detta för de fysiska affärerna?
Nej, men det har ju varit, som Tarman beskrev, de stora importörerna, så har vi nog också sett på mer närliggande kunder. Kanske inte i Sverige, för Sverige har en väldigt speciell situation kopplat till kvantitet och kvalitetsutfall, skörd 23. Men den genomsnittliga köparen i EU är ju mer osäker på liksom hur han eller hennes försäljning ser ut av de färdiga produkterna. Det påverkar hur man köper varor och sen påverkas ju köpviljan också av att man har sett fallande priser konstant egentligen under mer än ett års tid, och det gör ju också att man köper mer ur hand i mun kanske, eller har en strategi att köpa ur hand i mun mer än vad man hade tidigare.
Finns det i industrierna allmänt färdigtäckta för 2023, eller har de mer att köpa?
Ja, men de har mer att köpa och olika för olika produkter. Jag skulle säga att mälterier, de är övertäckta för att där ser man liksom att ölförsäljningen viker och det blir senare lagda hemtag av malt och så. Kvarnarna har väl lite kvar att köpa på sluttampen beroende på hur försäljningen är, och grynhavreindustrin är kanske de som ändå har lite öppet kopplat till att ha varit besvärlig försörjningssituation.
Grynhavren är kanske den gröda som har hållit sig bäst i pris under det här året. Är det på grund av en dålig skörd i Kanada eller?
Nej, men där, Kanada har en bra skörd och där är nog så att det nästan skulle kunna börja sippra in bra. Utan det är liksom den skandinaviska eller den svenska och finska skörden ju som är väldigt viktig för den europeiska marknaden. Och kanske också att man hade liksom ingen supertäckning från början. Så det har varit liksom, man hade mycket kvar att köpa när den här skördesituationen uppstod då. Men och sen så liksom gör man ju såklart en massa åtgärder för att minska det där gapet och kommer väl att överleva det. Och det har ju också drivit priserna på ny skörd på grynhavar hittills i alla fall.
Den svenska exporten, vi har ju en väldigt dålig skörd 2023. Den ligger väl i nivå ungefär med vad konsumtionen ligger, liksom ton för ton. Vad har det inneburit för vår export? Så vi, normalt sett har vi en export som utsvarar 25% av vår produktion. Vad har det inneburit i år?
Nej, men den har ju blivit betydligt mindre och det gör den ju genom att man liksom straffar ut sig prismässigt, eller man ska uttrycka det. Alltså priserna blir högre på den svenska marknaden och man tappar konkurrenskraft på andra destinationer. Sen är det väl så att vi har ju exporterat en del grynhavre och någon last maltkorn och fodervete. Medan vi har kanske snarare varit importörer än exportörer av kvarnvete. Så det är en liten annan grödmix också än vad vi brukar ha.
Ja, om man tittar på priserna i dagsläget så har vi kommit tillbaka till inköpspriserna sen till dig Per Gerhardsson. Men om man tittar på Matif idag så ligger ju Matif på mars 190 euro. Den är väl lite präglad av att den snart försvinner från börsen, så det är lite teknisk påverkan på det. Men vi har ändå en betydligt lägre prisnivå på skörd 2023, alltså på majterminen, än vi har på september och december. Men tittar vi på de fysiska priserna i Sverige så är ju de tvärtom. De är ju högre på gammal skörd jämfört med ny. Varför?
Ja, men det är ju kopplat till att den tajta situationen på framförallt kvarnvete skulle jag säga, som inte finns att tillgå. Så att där är alternativet kanske att importera, och många har ju då genom så här kundlöften eller ursprungslöften är hänvisade till svensk vete, och då måste man också flytta kvantiteter inom landet som gör att det blir ännu dyrare. Så att svenska priserna på gammalskörd är mycket, mycket högre relativt de internationella än vad de är på ny skörd, om vi liksom har normal väderlek från nu och fram till skörd med normal kvalitetsutfall och normal avkastning.
Ja, vi har ju faktiskt priser på den svenska marknaden också som är högre än vad Matif är, om man tittar på 2023.
Ja.
Vilket är för att betrakta som ovanligt, eller det är kopplat till den sämre skörden helt enkelt. Ja. Helt och hållet. Det innebär att man kan inte köpa vete i Sverige, kvarnvete i Sverige, lasta den på en båt och exportera den och få pengar över.
Nej.
Utan...
Och det är klart de här prisskillnaderna då som är nu, eller den prisrelationerna som är nu, de utmanas ju naturligtvis av köpare och säljare och så på olika sätt. Alltså förbrukare som säger att ny skörd är billigare, de tittar kanske på att få en billigare råvara och kanske till och med en bättre kvalitet, eller hoppas på det, på ny skörd, så man kanske tidigare lägger övergången från gammal till ny skörd. Säljarna tittar ju åt andra hållet, att de är ju väldigt ovilliga att sitta kvar med kvantiteter, handeln i alla fall, att sitta kvar med kvantiteter hela vägen in i skörd.
Men om vi nu får en bra skörd, vilket vi verkligen hoppas att vi får till skörd 2024, och då får vi tillbaka volymer som gör att vi kan finnas på exportmarknaden igen. Kommer kunderna finnas kvar, eller har de hittat andra leverantörer nu under den här tiden vi har varit borta?
Nej, men det kommer väl att krävas att man är prismässigt konkurrenskraftig, så finns det ju alltid en marknad för svensk vete. Så man byter en del av sina leverantörer så från år till år skulle jag säga, beroende på vilka länder som är mer eller mindre konkurrenskraftiga. Och vi har ju liksom haft relationer med de här kunderna och kanske även sålt en del tysk eller baltisk vete till dem under resans gång. Men så vi är ju i konstant dialog med våra viktigaste kunder även på exportmarknaden.
Gott. Per Gerhardsson, inköpschef för spannmål från lantbruket i Sverige. Vad säger du? Nu är vi den 1 mars. Vi har fortfarande 4 månader kvar på gammal skörd.
Ja, det är där, och där är nog andelsmässigt mer kvar av månader på året än vad där är spannmål kvar på gård. Framförallt kanske då man tittar på det som normalt då lagras in på gård. Men där finns nog lite volymer kvar i alla fall. Och det är ju så att vi, vi befinner oss i ett läge där just då idag där vi pratar och säger att det går inte att köpa svenskt vete och exportera. Man får inte ihop den kalkylen. Och det, man kan ju tänka sig att det finns, alltså bedömningen nog är nog att liksom totalmängden till behovet i Sverige finns nog där ute. Men det är inte säkert att det finns här och nu om förbrukarna vill ha det, va? Och det skulle ju kunna innebära att förbrukare köper loss, antingen köper loss varor eller importerar någonting och täcker sitt behov. Och när förbrukarna har gjort det, så då finns det liksom, finns det ingen inhemsk kund kvar som är villig till att betala mer än exporten, så kommer vi ju falla tillbaka till en mer prisnivå som är mer i exportparitet här. Och det kommer ju ske någon gång. Du pratade om att Matif på gammal skörd var ju lägre än på ny skörd, men då de fysiska priserna i Sverige är tvärtom. Men någonstans så ska ju de här mötas. Och förutsatt att väderleken då på skörd 2024 håller i sig till att vi hoppas på en stor och bra skörd 24, så är det ju snarare skörd 23 som kommer gå ner relativt än att 24 skulle gå upp.
På 24 ligger liksom på en normal nivå redan, men marknaden diskonterar, eller marknaden i Sverige diskonterar eller förutsätter att det blir en normal skörd nu när det gäller prissättning, kan man
ja,
säga.
Det kan man säga att den gör ju. Ja. Och vi har ju en, och det är väl inte helt fel med tanke på hur förutsättningarna har varit arealmässigt. Tittar man på höstveten som är sådd arealmässigt, så pratar Jordbruksverket om 425 000 hektar höstvete. Vilket är en, ska man säga, en ganska så genomsnittlig nivå de senaste åren. Tittar man ännu längre tillbaka så är det en stor höstsådd. Men vi har haft stora höstsådd de senaste åren, så det ligger ungefär i nivå med femårssnittet, lite lägre än 22 och 23. Så att där finns ju en förutsättning för det. Sen ska man komma ihåg att det var ju en del som såddes under kanske lite sämre betingelser. Alltså det var väldigt vått, man fick kläta ner det helt enkelt. Och kanske lite senare normalt, för att man fick också, men vi upplevde att lantbrukare prioriterade ju faktiskt höstsådd kanske till och med före tröskning. Och liksom så, liksom lite grann att skörd 2023 var redan förlorad. Nu gäller det liksom att man inte fick för dåliga förutsättningar för skörd 2024. Och att man då såg också hur mycket, man vill inte komma i en situation där vårbruket blir en allt för stor andel av ens bruk, för då, vårgrödorna är ju känsligare helt enkelt. Och det har ju varit rätt, inte bara utifrån det perspektivet, utan också då utifrån att vi faktiskt också har ett problem att i Sverige att få tag på utsäde till vårbruket. Det pratas ju, skrivs ju en del i media om diverse liksom, alla leverantörer av utsäde har liksom svårt att få ihop det pusslet av utsäde som behövs. Och det är olika på olika grödor hur den statusen är ju.
Mm. Alltså detta är inte så enkelt. Vi har priser som rör sig uppåt och neråt, och de senaste året har det i princip rör sig neråt. Och man kan egentligen konstatera att den här, man får kalla det krigspremien, som byggdes in i priset efter efter den 24 februari, den är väl nästan försvunnen, och det gäller inte bara på spannmålsmarknaden utan det gäller på många andra marknader. Och vi har haft fallande priser som sagt. Alltså hur ska man agera som lantbrukare? Hur ska man kunna förutsäga? Hur ska man agera? Och dessutom har vi en faktor till. Det är väder.
Mm. Nej, men så är det ju. Och det är inte för alla att vara lantbrukare, för det är inte enkelt. Vi tror ju och att man behöver titta mycket på sin försäljningsstrategi. Man bör nu titta på sig, när jag investerar i min odling, när jag köper gödsel, köper växtskydd, köper diesel, när man tar på sig kostnader i sin odling. Titta på och sätta av och sälj då spannmål för samma pengar för att minska den risken och liksom låsa in den marginalen så att säga. Som blir den mellanskillnaden, så man inte kommer i en situation där man så att säga har tagit på sig alla kostnader men har inte säkrat en intäkt. Så att det är väl liksom det som oftast är liksom starten så att säga. Men det kommer tillbaka till försäljningsstrategi, att identifiera för dig och ditt företag vilka risker kan du ta. Och gör också exempel på, ja men hur kan jag se, om priset går ner 15 öre, agerar jag då eller agerar jag inte då? Att ha en liksom strategi klar för sig, i när agerar jag och varför gör det? Och komma ihåg att det faktum att den dagen, varje dag som du inte säljer, är ett lika aktivt beslut som den dagen som du faktiskt säljer spannmål. Mm. Sen ska man nog fokusera mindre på prisnivå i absoluta tal och fokusera mer på TB-nivå, alltså täckningsbidraget. Lantmännen och med flera andra tar ju också fram lönsamhetsberäkningar som blir schabloner. Det är bäst att göra dem själv på gården naturligtvis, men det kan ge en indikation för hur det ser ut i Sverige just nu. Vi pratade lite om grynhavre här tidigare, att den marknaden har stått emot bättre än alla andra priser har fallit. Och tittar man på kalkylen nu så är grynhavre ganska ovanligt, men den är ju högst upp, alltså den gröda som har högst lönsamhet idag i odling. Och då så, det kan också ska ge en indikation att ja, men här finns ju uppenbarligen, är det någonting som sticker ut och är ovanligt, så brukar det kanske inte bestå över tid, va? Mm. Utan då kanske man också ska tänka sig en möjlighet där att ja, då kanske man ska sälja av lite av det.
Mm. Ja, och göra en försäljningsstrategi, det innebär, som jag förstår det rätt, innebär att man liksom sätter upp ett antal, man simulerar ett antal olika scenarier. Vad händer, hur ser min lönsamhet ut i mitt företag om priset kan vara 10, 15, 20, 30 euro? Så kan man räkna på det, och hur ser det ut om det går upp 10, 15, 20, 30 euro? Och då kan man på något sätt förutse vilket scenario man kan förvänta sig vid olika marknadsrörelser. Och utifrån det tar man sen beslut hur man vill sälja för att skydda sitt täckningsbidrag.
Och så sätter man upp de principerna och sen så följer man dem slaviskt.
Ja, det är disciplin.
Det är disciplin i detta, alltså. Mm. Det är superviktigt alltså, att understryka det. Och det betyder ju inte att man inte ska utvärdera och omvärdera. Men när man gör det så är det också viktigt att man gör det steg för steg. Så att man inte ändrar strategi 180 grader och vänder helt om. Mm. Det har vi hört exempel på folk som då, ja, men de brukar sälja på hösten och så var priserna, och så tyckte man att prisnivån var bra och så sålde många. Och sen så fick vi då händelser på våren som gjorde att priserna gick upp, vi hade kriget. Och sen så sa folk, så var folk liksom lite, tyckte att det var synd att de inte hade något spannmål, så mycket spannmål kvar att sälja till de höga fantastiska priserna som var då. Men, och sen så gjorde man då, så vände man då strategi från att ha brukat ha sålt över tid och sålt mycket på hösten. Så bytte man, så skulle man sälja på våren istället. Och så gick marknaden då tvärtom, va? Då hade vi som högst priser på hösten. Och så gick man miste om det, va? För att man bytte strategi tvärtom, va? Mot vad man gjort tidigare. Utan ska man byta strategi för att man gör det lite stegvis för att komma runt, för att inte riskera så att säga att bli bränd i bägge ändar. Mm.
Å andra sidan så, att sälja en viss andel av sin skörd måste man ju husat veta hur stor skörden blir. Och risken för utvintring är ju långt ifrån borta, och vi har en husad väderrisk framför oss med tanke på all den nederbörd och sol som vi behöver få fram till skörd. Hur resonerar man där?
Ja, men någonstans så får man ju titta på vad har jag för normalproduktion på mitt lantbruk, och inkluderar man då åren som 2018, 2021 och 2023 och räkna fram ett ärligt femårssnitt. Och så säger man, ja, men utifrån det så kan jag maximalt tänka mig att sälja 50% eller 30%. Alltså hur mycket risk klarar ditt företag? Det är egentligen det som är intressant. Hur stor risk är det? För att, återigen, man ska komma ihåg att det är en risk att inte sälja någonting också. Mm. Då tar du på dig en större andel av den ekonomiska risken, men du minskar kanske väderrisken. Så att det handlar liksom om totalperspektivet av risk och hur mycket risk företaget klarar.
Mm. Ja, det är en sak vi inte har pratat om så mycket. Och nu har vi pratat mycket fundamenta av hur skördarna ser ut och import och export och efterfrågan. Och men det finns ju en del till som styr marknaden. Det är den tekniska analysen, den tekniska handeln. Om man bara tittar på, om man struntar i fundamenta för en stund och bara tittar på hur den tekniska analysen ser ut. Vad berättar den för oss?
Ja, det är väl som vi har sagt här, det är ju fallande priser. Och då försöker man oftast försöka hitta en intervall och prisintervall var vi har hamnat någonstans. Och försöka hitta någon golv och sen försöka utgå från det. Och marknaden accepterat tidigare. Och kanske man kan ett sätt att titta exempelvis på matiffvete, men man kan ju också titta exempelvis på golvet och lägga till USA för olika grödor, exempelvis för majs och vete och sojabönor. På så sätt få en proxy uppskattning av situationen, hur långt ner det kan faktiskt falla. Och det betyder inte att vi kommer ner dit, men vi har ju väldigt, väldigt tungt just nu på spannmålssidan med väldigt mycket spannmål som tillgänglig och väldigt många som Brasilien och Ryssland som vill bara pressa ut allting just nu.
Så tekniskt sett så är den marknaden fortfarande en nedåtgående trend?
Ja, det stämmer.
Och det innebär att, och det innebär att då fonderna är korta, och när fonderna är korta så fortsätter de att vara korta. Men klart, den dagen vi skulle få någon händelse som driver upp priserna, då måste fonderna gå in och köpa tillbaka det.
Och
det
ja, då kommer det bli en stor och snabb rörelse.
Ja, precis. Ja. Där har man inte sagt att det kommer fortsätta. Men det,
nej, men det temporär det. Åtminstone.
Ja, precis. Mm. Det kan finnas ett tillfälle att
definitivt, för det har fallit väldigt mycket på väldigt kort tid här. Och då gav det utrymme för att vi, just att det är väldigt många som vill hämta en vinst, och så blir det plötsligt alla som trycker och vill gå ut från samma dörr, och då kan priset sticka rätt så snabbt uppåt.
Ja, och så slutsatsen av detta är att man ska på något sätt bestämma sig hur man ska göra, om man, eller att inte göra kanske, utan man ska nog, eller man ska lyssna och ta till sig det, tror jag, som Per Gerhardsson sa med försäljningsstrategin, för det är så många osäkra faktorer som man inte kan påverka eller förutsäga. Men om vi ändå ska titta i kristallkulan, vad tror vi? Vad har vi för priser här den 1 juli? Om vi tar vetemativ som är det minst dåliga priset, om man ska på något sätt definiera ett pris. Det finns ju många vetepriser i Europa, men om vi tar MATIF september, vad står det i den 1 juli, tror ni? Vem vill sticka ut hakan?
Ja, jag kan väl börja. Jag tror att vi står något lägre fortfarande. Det är ju väldigt mycket nederbörd som har kommit här på norra halvklot. Europa, Ryssland, Ukraina, alltså det ser ju väldigt, väldigt bra ut så här tidigt. Och rent historiskt, har det fått så här mycket nederbörd, så krävs det rätt så väldigt extrem värme, ihållande värme med, utan nederbörd, för att vi ska få ner den så här skördan och avkastningen till riktigt då. Så jag tror att det gör ju att jag tycker att det ser svårt ut, för att det är att det ska få en värdemarknad åtminstone som ska göra så att det vänder så mycket just nu. Det är väldigt mycket spann. Även för nästa skördeprognos för 24 kom ju SD nyligen med sin första uppdatering. Och där höjde de lagren för samtliga vete, majs, sojabön. Mm. Och majsen är högsta lagren i USA sedan 98, tror jag. Nej, 88. Så det är ju väldigt mycket som krävs för att detta ska börja vända sig.
Vad sa du, Andersson?
Nej, men jag håller väl med om att det ser bra ut just nu. Sen så tycker jag att vi har haft bra skördar, globalt bra skördar ett par år i rad. Och vi hade haft en större spannmålsproduktion i världen om vi skördade i april-maj varje år. Så jag tror kanske att det kommer vara svårt att hålla. Liksom, nu har man ju trissat upp förväntningarna här lite, så jag känner att det kanske är svårt att hålla. Jag hade nog trott att vi skulle upp en 20-25 euro relativt var vi är idag till den tidpunkten du säger. Och sen så tror jag kanske att korta grödor så, och en gröda som maltkorn som är liksom, har en kort växtodlingsperiod och har varit väldigt utbombad det här året. Där är nog kanske lite mer uppsida, för där börjar man redan oroa sig för sådden i Frankrike och så. Den skulle kunna röra sig lite mer uppåt, medan exempelvis grynhavre känns kanske som den är lite för högt prissatt idag sett till förutsättningar för nyskörd. Så jag är lite mer, jag tror kanske lite högre priser på basen som är vete då än vad Tarmo gör, och sen så tror jag att de andra kommer röra sig åt lite olika håll.
Mm.
Då så kan man ju konstatera att det här är det bra, för det finns alltid saker som talar för att det ska vara lägre priser, och finns alltid saker som ska prata för att det kan bli högre priser. Och då så säger jag, får bara säga någonting och vara tydlig, så säger jag 190 euro på MATIF september 1 juli.
Och då ligger vi på 210 någonstans idag, tror jag.
Ja,
ja. Intressant, och det är ju jättesvårt. Jag brukar säga att om någon berättar vad det ska bli för väder, så ska jag berätta på vad det blir för priser. Men det handlar ju väldigt mycket om väder och vind det här naturligtvis. Så att, som det ser ut nu, så man ska ha respekt för att vi har nedåtgående trend, och det är liksom ingen som ringer in klockan när den vänder, utan den kommer ju vända någon gång, bara frågan för vilken nivå och hur mycket det kommer att vända upp, så att säga. Men det är väl så att om jag ska ha någon uppfattning i det här, så känns det ju troligt att vi kommer sannolikt ha kanske lite lägre priser än vad vi har idag, än vad vi har högre. Men jag har full respekt för vad väder och vind kan göra naturligtvis, det har vi sett innan. Så tipset är väl egentligen att fokusera mer på försäljningskalkylen och fokusera på väderprognoserna. För alla väderprognoser efter 4 dagar kan man egentligen slänga i soptunnan, har jag lärt mig en gång. Så att det verkar som det stämmer också faktiskt. Ja, någon som vill tillägga någonting?
Nej, men vi får väl säga tack för att ni har lyssnat, och också att detta är ett format som vi har tänkt att vi ska försöka göra ett par gånger, både på vår- och hösttermin så att säga. Vi tror att det är ett bra sätt att få ta en del av hur vi pratar om marknaden helt enkelt.
Ja. Och det finns säkert tillfällen när man kan lyssna på denna podden nu när det vårbruket börjar närma sig. Idag är det faktiskt första dagen som vi får lov att börja sprida kvävgödsel. Då tror jag inte det finns några fysiska förutsättningar för det, men tidpunkten är okej åtminstone. Som sagt, tack för att ni lyssnade och lycka till med vårbruket och skörden 2024.